I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States' proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah.
I tisdags meddelade USAs president Joe Biden att det verkar finnas ett slut, eller i alla fall ett avbrott på det 13 månader långa kriget mellan Israel och Hezbollah i Libanon, nämligen en vapenvila som båda parterna ska ha gått med på. Men vad innebär den här vapenvilan egentligen? Hur sannolikt är det att den håller, och kan det här vara startskottet för en vapenvila också mellan Israel och Hamas i Gaza? De här frågorna ska vi försöka svara på den kommande kvarten här i Nyhetspodden. Jag heter Alexander Beijer och med mig idag har jag Josefin Flemmi, utrikesredaktör här på Svenska Yle. Josefin, du var tidigare i höstas på reportageresa i Israel och i norra Israel, en bit ifrån gränsen mellan Israel och Libanon. Hur märkte du av att du var på ett ställe där det pågick ett krig, kriget mellan just Israel och Hezbollah?
Framförallt så såg man en hel del militärfordon, man såg också en del soldater och så var det nog ganska folktomt. På lunchrestaurangerna var det mest soldater som åt. Man märkte att de som hade valt att stanna i det här området trots det pågående kriget valde att i huvudsak då vistas inomhus. Många sa att de inte vågar låta sina barn leka utomhus av rädsla för de här attackerna. För att eftersom att Amjad ändå ligger förhållandevis nära gränsen så betyder det att ifall Hezbollah beskjuter området så har man ganska kort tid på sig att reagera, omkring 30 sekunder. Men jag märkte också att Israel är jätteförberett på krig. Det är ett samhälle som är väldigt rustat för krig. Invånarna vet vad de ska göra. Det finns skyddsutrymmen nästan överallt. Det är lite olika typer av skyddsrum. Vissa under jorden och andra ovanpå. Och ifall ett flyglarm hörs eller ifall man får en notifikation till en app på telefonen så då ska man söka sig till skyddsrummen. Och det gör också människor i de här områdena.
Var människor rädda?
Det var de absolut. Just det här att man inte kanske då vågar leva sitt liv som normalt och vistades mycket mer inomhus tog väldigt hårt på människor. Men man var också ganska arg på Israel. Man var arg för att Hamas för det första lyckades genomföra terrordådet den 7 oktober. Och sen att staten inte heller då kunde skydda de här invånarna i norr från Hezbollah. För att det här pågående kriget tvingade iväg 60 000 israeler till andra delar av Israel. Och det här såg man som ett ganska stort misslyckande från regeringens sida.
Onsdagen den 27 november, alltså tidigare den här veckan, så trädde vapenvilan mellan Israel och Hezbollah i kraft. Det här avtalet bygger till stora delar på en tidigare FN-resolution mellan Israel och Hezbollah som satte stopp för kriget 2006 och höll i hela 18 år. Villkoren för den här vapenvilan är att Hezbollah ska backa undan från området nära gränsen till Israel och flytta sina tunga vapensystem till norr om floden Litani. Och Israel, de ska dra tillbaka sina militärstyrkor till den israeliska sidan av gränsen. Det här området mellan den så kallade blå linjen, alltså gränsen mellan Israel och Libanon och Litanifloden, den ska sedan övervakas av FNs fredsbevarare och av den libanesiska armén. Men Josefin, vad var det som ledde upp till den här vapenvilan egentligen?
Ja, Israel gick ju in i det här kriget med löften om att helt enkelt kunna trycka undan Hezbollah från gränsområdet från alltså södra Libanon då. Och för att säkerställa att de här människorna som har flytt undan kriget ska kunna få återvända hem och leva i fred. Och det som blev avgörande för att parterna lyckades enas är nog att trycket från USA har vuxit under de senaste veckorna och dagarna fram till att man kom fram till det här. Det fanns en del uppgifter i omlopp i Israel om att USA bland annat ska hota med indragna vapenleveranser. På hemmaplan stödet för det här kriget ändå stort hela tiden. Man såg det som ganska rättfärdigat eftersom att Hezbollahs attacker då tvingade så många israeler att fly undan striderna. Och när Israel inledde det här kriget så sa man att målet med kriget är att de här 60 000 israelerna som har flytt från norr ska kunna återvända hem. Det är på ett sätt mycket lättare därför att avsluta det än kriget i Gaza där så mycket mer ur israeliskt perspektiv står på spel.
Mm. Hur skulle du summera den sista tiden innan vapenvilan trädde i kraft. Vilka liksom krigshändelser ledde upp till det här?
Ja, om vi bara ser till det sista dygnet innan det blev officiellt att det här avtalet om eldupphör träder i kraft, så såg vi omfattande bombardemang av Beirut till exempel. Israel har långt fokuserat på att bomba starka Hezbollah-fästen, till exempel då Beiruts södra förortar. Men bara timmar före det blev klart att det faktiskt blir vapenvila, så utfärdade man en evakueringsorder också för centrala Beirut. Det hade man inte gjort hittills under kriget. Och sen bombade man faktiskt också delar av centrala Beirut. Så det var en väldigt nervös stämning. Mycket tydde på att det faktiskt skulle lyckas och att det skulle bli vapenvila. Men samtidigt så fortsatte kriget med full kraft ända till slutet.
As the Israeli security cabinet met to discuss an agreement to end the fighting, the Israeli defense forces launched a massive wave of strikes right across Lebanon.
Varför gör man det här? Alltså är det här bara för att spänna musklerna och visa att vi kan nog fast vi går med på fred?
Jag tror att det mest handlar om avskräckning. Man vill visa att man inte tvekar att bomba centrala Beirut igen ifall det är så att Hezbollah bryter mot det här avtalet. Men sen handlar det säkert också om att man såg det som en sista chans att utföra räder i hus där man då antingen visste eller antog att Hezbollah-toppar befann sig.
Mm. Du var lite inne på det, men hur ser alltså åsikterna ut inom Israel för den här vapenvilan? Vad tycker israelerna om den här vapenvilan?
Ja, det här eldupphöret delar nog israelerna. Den israeliska tv-kanalen Kanal 12 hade gjort en undersökning efter att den här nyheten kom. Och den visade att ungefär hälften av deltagarna tyckte att Hezbollah inte ännu är besegrat.
I am very happy. Ceasefire is always good, and we'd like. But I will be more happy if it will be in Gaza too.
It's good that we can sleep, Laila. But we don't believe that it is the end of this crisis.
Big mistake, the ceasefire. Big mistake. We are strong. We have army. This is a mistake. We must finish the work.
30% tror att det här eldupphöret kommer att kollapsa. I norr är man särskilt besviken på att det kom just nu. Man tycker att regeringen inte har gett tillräckliga garantier för att man ska kunna återvända till sina hem i norr. Och också det faktum att Hezbollah ju ända fram till att man slöt det här avtalet kunde attackera städer i norra Israel upprör många. Man anser helt enkelt att det här kriget kanske inte ännu riktigt var klart. Men den slutsatsen kom ändå både militären och regeringen fram till.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger nu då att när Hezbollah i princip är undan ur vägen så vill han fokusera på Iran. Vad betyder det här?
Ja, Netanyahu förklarar aldrig eller öppnar aldrig upp vad han menar med det här. Det vi vet är att Iran också ville se ett eldupphör mellan Hezbollah och Israel. Antagligen för att Hezbollah nu behöver slicka sina sår och Iran får tänka om nu när den här så kallade motståndsaxeln som Iran då har lett i regionen faktiskt är så försvagad. Vi har ju sett att Israel och Iran har anfallit varandra direkt några gånger under det här året. Det har aldrig hänt tidigare i historien, så spänningarna i regionen har varit rekordhöga. Det är lite som att följa med en tennismatch fast det går otroligt långsamt. Just nu är bollen i Irans händer. Israel svarar på Irans tidigare attack och nu hotar Iran med att man kommer svara på det israeliska svaret och så vidare. Men det är också möjligt att man nu nöjer sig med det här eldupphöret och att man ur Irans perspektiv ser att det är bättre att helt enkelt ligga lågt en stund och kanske samla krafter.
Samtidigt som kriget mellan Israel och Hezbollah har pågått så har kriget mellan Israel och Hamas fortsatt. Varje dag dör fortfarande stora mängder palestiner i Gaza och det humanitära läget där är fortfarande katastrofalt. Nu efter att nyheterna om vapenvilan mellan Israel och Hezbollah har kommit så har också Hamas sagt sig vara redo att börja diskutera en vapenvila mellan Hamas och Israel. Josefin, tror du att de här budskapen kan leda till någonting konkret?
på kort sikt tror jag inte att det kommer leda till någonting konkret. Det pågår inte några officiella förhandlingar mellan parterna just nu. Och Gaza är också otroligt mycket svårare ur en inrikespolitisk synvinkel i Gaza. Det för att det inte bara handlar om gränssäkerhet som det gjorde med Hezbollah i norr. Det handlar inte heller bara om gisslan, den del av gisslan som fortfarande är kvar i Gaza. Det handlar också om att man blev så förnedrad den 7 oktober att man verkligen vill hämnas på Hamas. Men så handlar det också om Netanyahus politiska framtid. Han har haft några svajiga år och det är oklart hur han kommer att ta sig igenom den här krisen sen när den väl är avslutad. Och så handlar det också om evighetsfrågan, om palestiniernas eventuella framtida stat. Mm. Och vi är fortfarande väldigt långt ifrån en lösning på frågan om hur det ska bli helt enkelt.
Du nämnde tidigare att USA spelar en viktig roll, en nyckelroll för Israel. USA är Israels närmaste och viktigaste allierade. Hur kommer USAs stöd till Israel att påverkas av vapenvilan mellan Hezbollah och Israel?
USA har hela tiden stött Israel genom hela det här kriget, genom hela kriget i Gaza. Man levererar fortfarande vapen till Israel. Så jag tror inte att det blir någon jättestor förändring där. Vi står ju inför ett maktskifte, men vi vet att Biden har varit väldigt Israelvänlig och vi vet också att Trump också kommer att vara väldigt Israelvänlig. Däremot tror jag att det ligger i Bidens intresse att få kriget i Gaza avslutat innan Trump tar vid, ifall det lyckas. Ja, det är helt omöjligt att veta. Han har ännu några veckor tid på sig att lyckas få fram någon slags avtal om vapenvila eller eldupphör i Gaza. Men det är för tidigt för att veta om det lyckas.
Vapenvilan mellan Hezbollah och Israel trädde alltså i kraft i onsdags. Men redan under torsdagen så kom rapporter om att den inte längre skulle gälla. Enligt nyhetsbyrån Reuters ska Israel ha sagt att vapenvilan är bruten efter att ha attackerat områden i södra Libanon. Enligt Israel bröts vapenvilan på grund av misstänkta personer som har tagit sig till områden i just södra Libanon. Enligt Hezbollah handlar det om civila libaneser som har valt att återvända till sina hem nära gränsen. Som vi märker så är det fortfarande otroligt ostabilt i det här området. Josefin, hur tror du att den här vapenvilan kommer att hålla?
Ja, det beror nog helt på parterna. Det här avtalet som vapenvilan då bygger på är nog väldigt skört och väldigt svagt. Jag tror att den kommer att hålla åtminstone på kortare sikt, men det är helt avgörande att de här båda parterna faktiskt vill att den ska hålla, för att det här avtalet som vapenvilan då bygger på är nog väldigt, väldigt svagt.
Tack så mycket för det här, Josefin Flemming.
Tack.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle, idag med mig Alexander Bejar och min kollega utrikesredaktör Josefin Flemming. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje vardag på Yle Arenan. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser i Arena-appen, så hörs vi igen nästa gång.